Jag ska göra en ljudtest då.
Okej.
Bernt, hur bra är du på att dansa?
Det är jag dålig på faktiskt, för jag har inte gjort så mycket.
Hur kan det komma sig?
Jag har inte haft tid.
Jag pratade med en äldre kollega till dig som sa att för att bli en bra kusk så måste man kunna dansa. Förr i tiden så var det storlopp och då var det alltid fest. Först på dansgolvet var bröderna Nordin, bröderna Kryger. Det var Johannes Frömming. Han sa att det inte är stor skillnad på att föra en kvinna i dans och att köra en häst.
Det tror jag inte ett dugg på.
Varför då?
Nej, det tror jag inte ett dugg på. Jag känner många som inte dansar speciellt bra som är duktiga och kuskar att köra. Så att det tror jag ingenting på.
Jag tänkte att ja, du kallar sig sulkeleganten också, så jag tänkte att det var lite, kunde vara från dansgolvet där.
Jag har inte haft tid att hålla på så mycket med dansa någon gång jag har gjort, men jag är ingen bra på det.
Det ser bra ut, då kör vi.
Bernt Lindstedt är en av Sveriges och världens mest meriterade travtränare och kuskar genom tiderna. Listan över vunna storlopp kan tyckas oändlig, men här finns segrar i travsportens tre största lopp. Elitloppet, Hambletonian och Prix d'Amérique. Karriären innefattar över 2000 segrar med flertalet i bland annat storlopp som Peter Horton Memorial, Hambletonian Oaks, Mariana Bell, Kentucky Derby, Nationernas pris, Lotterialöpning, Svensk Travkriterium, Kungapokalen och Olympiatravet. År 2003 blev han som första europé någonsin invald i amerikansk travsports Hall of Fame. Och samma år utsågs han till travsportens hedersman av svensk travsport. Bernt Lindstedt valdes in i Nordiska Travmuseets Hall of Fame år 2011.
Skillnaden på att köra häst då, när du hade din storhetsperiod, och idag, ser du någon skillnad där på själva yrket?
Ja, det är lite skillnad, för att det körs så mycket mer på alla händer nu, men det är mer galopper än vad det var förr i världen, tycker jag, om man tittar på tv och sådär. Det eldas ju på 8-10 första fem, och det gjorde vi aldrig så där fort förr, utan då kunde inte hästarna gå så fort heller. Och det kanske det var som gjorde att det inte var så mycket galopper, men när man tittar på tv nu är det rätt mycket galopper faktiskt i loppen. Tycker inte du är det själv att det är så?
Jo, det är nog så faktiskt. Ja. Kan det vara någonting med också det här med barfota fram och tillbaka?
Kan det säkert också vara, det tror jag. För förr körde man ju aldrig barfota. Då var det, kunde det vara någon häst som tappade någon sko, och tog det slet man av den andra för att inte fördröja starten, och så körde man. Men det kan säkert vara så att när det var en del hästar blir lite ömfotade, och då kan det lätt bli galopp.
Vad tycker du om dagens kuskar, om vi tar några exempel? Till exempel Björn Gopar och Kihlström.
Vi är duktiga allihopa att köra, som håller på i cash-trävarna, tycker jag. Det får man ju säga. Men som jag sa, det är ju tränare egentligen, tycker jag nästan, att de får lite för mycket beröm. För att det är ju tränaren som egentligen gör jobbet, som ska ha lite mera uppmärksamhet.
Man pratar om Bernt Lindstedt lite av. Många som kanske, som jag också, som är uppvuxna lite efter den perioden då du var stor här hemma, innan man flyttade till USA, så hör man alltid sulkeleganten Bernt Lindstedt, en bra kusk. Tycker du att du har fått för lite uppskattning som tränare?
Nej, jag har fått för mycket av alltihopa, för att det var ju min gamla kompanjon Håkan Wallner som egentligen tog hand om det viktigaste, det är hästägarna. Jag pratade nästan aldrig med en hästägare, det skötte Håkan om hela tiden. Jag körde bara och tränade och körde som jag tyckte att, eftersom han var mycket bättre på att ta hand om våra hästägare, så fick han sköta hela den biten. Så alla telefonsamtal som då gick till honom, vilket jag tyckte var rätt så bra.
Var det lite så ni hittade varandra?
Nej, jag slutade ju vi var ju kompisar sedan många år tillbaka. Han jobbade hos Kurre Mattsson och Gunnar Nordin, så jobbade jag hos Gösta Nordin. Och då var vi kompisar, och sen var jag tränare för Segerhuva, och Håkan hade nyligen öppnat stall och hade 12-15 hästar. Så han var nere varje lunch till mig och frågade, Bernt, sluta, du får köra mycket mer om du börjar ihop med mig. Ja. Till slut så nappade jag på det där. Och då vart vi så kallat popstall.
Förklara, vad är ett popstall? Eller vad var ett popstall så att säga?
Det var två tränare som tillsammans. Som Håkan och jag gick tillsammans. Och som jag sa förut, Otte, han skötte allt med hästägarna och jag tränade och körde. Så att det var ju vi fick ju mycket hästar som var den då. Jag tror att folk tyckte nog att Nordinerna hade varit så överlägsna nu så de tyckte det var kul att det kom två unga killar och tog upp kampen med de här gamla uvarna.
Hade vi några fler exempel på popstall?
Gunnar Nordin och Olle Lindqvist gick ju tillsammans sen också. Ja, sen var det väl några mer också tror jag, men det var väl det som var de stora på Sovalla som var ett popstall.
Det var ju kanske inte så populärt eftersom det förbjöds sen. Eller varför förbjöds just den här
popstallformen? Ja, för att det var ju enligt publiken, på den tiden var det i alla fall 7, 8, 9, 10 000 personer på läktaren varje tävlingsdag. De såg ju många gånger, det är klart att vi gjorde många gånger, att vi hjälpte varandra. Det kan jag inte neka till att vi gjorde. Och det såg ju mig, Sovalla publiken är otroligt uppmärksamma och kan den delen och den andra. Så de hade väl skickat en skrivelse till Tage Jakobsson som var bas på Sovalla då och sagt att jag tycker ni ska skippa, då får inte vara två tränare som är tillsammans. Och då kallade han upp oss där, Gunnar Nordin och Olle Lindqvist och jag och Wallner var uppe där. Och när vi skildes åt så hade Tage Jakobsson sagt att från och med nu så är det inga mer popstall, ni får nu vara på er. Och Gunnar Nordin och Olle Lindqvist, de fick 100 000 kronor var när de skilde på sig. Och Håkan och jag fick ingenting. Och Wallner som var otroligt duktig att prata, han gick upp tillsammans med på till Tage Jakobsson och sa: varför får inte vi 100 000 också när vi ska skilja på oss? Nej, ni kan inte få sånt. Och då sa Wallner till honom att du ska veta en sak, Tage, att Bent Lindstedt och jag kommer aldrig att skilja oss åt. Vi kommer vara tillsammans hela tiden. Det kan inte vara, sa han då. Jo, sa Wallner. Han blir tränare och jag blir stalldräng, sa han. Och så var det. Jag stod som tränare och han kör precis som vanligt i alla fall.
Du är född 1936 i Katrineholm. Hur föddes ditt hästintresse?
Ja, det var ju så att jag gick i skolan i Katrineholm och på min far var lärare. Och så jag fick ju lov till ändå, jag frågade pappa, får jag gå ut och titta på hästarna som drog runt öl och dricka på dagarna i Katrineholm då. För då var det inte så mycket bilar utan då var det hästarna som fick dra runt där. Och på helgerna så var det travtävlingar. Då var de här, för att vara arbetshästar var de travhästar. Och jag sprang i stallet hela tiden där. Och jag varit väldigt god vän med han som ägde bryggeriet, han heter Sven Danielsson som tyvärr är borta nu. Och ja, till slut så var mitt intresse så stort så att jag sa till pappa när jag tagit realexamen att jag vill flytta härifrån. Jag vill åka till Solvalla. För där hade jag läst om i tidningarna ska vara den största grejen. Och min pappa var lärare som jag sa och han hade en elev som hette Erik Gralén som var generalsekreterare på STC för många år sedan. Så han ringde upp till Erik Gralén och sa att jag har en son som är absolut omöjlig, han vill till Solvalla. Och då sa Erik Gralén att det ska tala om för sig, det är ingen lämplig plats för en ung pojke att komma till. För det var lite alkohol och lite ja, konstiga grejer där. Så att, jag föreslår att du åker till Kurt Mattssons gård på Veda som förstår var hans syster Siri Mattsson. Där var jag efter halvår någonting.
Och hur gammal var du då?
16 år. Och efter det så bodde jag där ute på Veda. Och hade 50 kronor i månaden i lön. Så bodde jag ute i en, jag ska visa, jag har en liten stuga som jag har ute i köket där som jag ska visa en fotografi på. Där jag bodde, ute i skogen. Ingen toalett och ingen vatten. Så jag fick bada och göra mina behov ute i buskarna. Och sen kom Kurt Mattsson ut en dag där. Och pratade med mig och då sa jag där att jag skulle gärna vilja komma till Solvalla om det finns en möjlighet. Ja, sa han då, det ska jag greja. Och först när jag kom ut så tittade han, var bor du? Pekade han, ja, där ute bor jag, där kan du inte bo, så du får flytta in i. Fick jag flytta in i drängkammaren där, så det är pigstället, det var ett litet rum där jag fick bo. Och sen, så när jag hade jobbat hos Kurre ett tag där så sa jag till Kurt, jag skulle gärna vilja börja hos någon av Nordinarna, för de var ju de mest namnkunniga och de som ledde ligan i Champions-ligan med tränare och kusk. Och då så hade, de var ju kompisar de här med Kurt Mattsson. Och då så hade Kurt gått och frågat Gösta Nordin om han hade något jobb, och då sa jag, han kan få börja om en vecka. Så då fick jag börja köra Nordin efter en vecka, och där var jag i 10 år.
Hur var det?
Fantastiskt bra. Jag hade ju otur. Han var ju snäll som var rädd mot mig. Och jag kan berätta en rolig episod. Jag skötte Stan Rollos hästar, Törnvall, kapten Törnvall och hans hästar. Och sen en eftermiddag, när klockan var väl 3 någonting på eftermiddagen, så kommer en taxi in på stallbacken. Och ur bilen kliver en fantastiskt vacker kvinna, klädd i päls och fin. Gick upp och knackade på och gick in i stallet. Och då tänkte jag, vem kan det där vara? Och så sa hon så här, jag skulle gärna vilja se den där hästen, sa hon, och pekade på någon bokstav som de hade, en häst som hette, jag tror den hette... Nu kommer jag inte ihåg vad den heter, det var i alla fall en av deras hästar. Jag skulle vilja se den på stallgången, sa hon. Jag tog ut hästen, jag hade nyligen gjort i ordning, den var fin, som hade nya bandage och snygg och fint. Ta av täcket, sa hon. Då tog jag av täcket och tänkte, vad nu då? Och så tog hon med handen över kroppen på hästen, så tittade hon i handen, men hon fick det sånt där stö på handen, det var ingenting. Kan du lägga på täcket igen, sa hon. Sen berättade hon att jag heter fru Törnvall och äger de här hästarna, och då tänkte jag, hoppsan.
Vilken tur du hade.
Ja visst, och sen i alla fall så när hon hade gått därifrån, så fick jag 50 kronor tror jag det var i dricks, så det var ju nästan lika mycket som jag hade lön på den tiden. Och sen tog det väl kanske något år efteråt, så något halvår, ett år efteråt, så var Gösta Nordin avstängd för en ung häst han hade varit lite hård mot, och så då var det någon som hade anmält han för djurplågeri, så han fick 14 dagars avstängning. Under den tiden var det kriteriedags på Jägersro med en häst som heter Geigal. Och jag hade kört den där i någon lopp och hade väl vunnit någon lopp med henne också innan. Och sen hörde jag i telefon när jag satt och gjorde i ordning häst i Östra och sa, alltså ska vi att han ska köra? Och sen kom han ut och sa till mig att nu vill kapten Törnvall och hans hustru att du ska köra Geigal i kriteriet. Och jag trodde inte mina öron, så att det var fantastiskt att få göra det. Och jag fick vinna loppet där, och Gösta var ju också överlycklig, lyfte mig på sina axlar. Så att han tog emot äran också, han var ju han som hade gjort äran egentligen. Han fick i alla fall vinna loppet med kriteriet, och då var jag lärling, det är rätt så sällsynt.
Hur viktigt tror du just det momentet var för din karriär och kommande karriär?
Ja, det tror jag ju, att för det fanns ju aldrig en lärling som fick köra ett så stort lopp som kriteriet, som var ett av de största lopp som fanns i Sverige på den tiden, och det är stort lopp fortfarande, men det var nästan ännu större då. Så att det är klart att det hade en väldig betydelse, tror jag.
Kommer du ihåg första loppet?
Ja, det kommer jag ihåg. Då fick jag köra en häst som heter Kokill. Ägdes av stall Örnsköld. Och det tog lång tid innan jag fick köra, för att på den tiden så var det lärlingslopp då, och just hade jag aldrig tänkt att fråga mig om jag ville köra. Så jag tror att jag var nästan 20 år när man fick börja köra när man var 18. Jag tror jag fick vänta till 19 eller 20 år innan jag fick börja köra. Då fick jag köra den här Kokill, och det hoppade direkt från start. Och sen körde jag en gång till, tror jag, och hoppade också. Och sen var det en häst som heter Boras som var inne i ett lärlingslopp. Och då var det Lasse Eriksson, det är alltså Lesters pappa, han som är tränare idag ute i Bro. Han bor i Bro. Det var hans pappa som var med Gösta Nordin. Och så sa han, jaha, sa Gösta, nu ska vi ha en kurs på Boras som startar i lärlingsloppet här om en vecka. Ja, men kan inte pojken som sköter hästen, det var jag, köra hästen? Det tycker jag, det kan han göra. Det fick jag göra, och så fick jag vinna loppet också. Det var det första loppet jag vann.
Och du minns det som igår?
Ja, precis. Jag låg inne på Håkan Wallner och vred ut 150 kvar och vann någon längd.
kärlek till hästen. Vilka fem hästar skulle du säga har betytt mest för dig?
Ja, det är lite hårt, för jag ska visa dig nere sen ska jag se hur fina hästar jag har haft. Ja. Det är svårt att gradera dem.
Om vi tar människor, alltså några. Vi har pratat om Håkan, vilka fler? Gösta?
Ja, först var det ju då Kurre Mattsson som jag fick jobba åt, och som var en jättesnäll kille. Och sen fick jag jobba hos Gösta som var i 10 år, som jag sa. Och är man i 10 år, då betyder det att man tycker det är bra. Och så fick jag då stipendium att åka till Charles Mills i Frankrike, och där var jag 3-4 månader någonting. Och där tyckte jag själv att jag fick lära mig en hel del.
Om vi säger Charles Mills är ju mannen bakom Rocky Pin och var stortränare i Frankrike.
Chelinot,
Chelinot. De blandade alltid ihop de två. 10 år emellan dem. Men, och en av de absolut största tränarna vi har haft i Europa.
Ja, får man säga. Jag hade ju sån tur att han hade ju... Först ville han inte ha ner mig. Det var Olle Gabelsson som jobbade på Aftonbladet som var kompis med honom och sagt att det finns en lärling på Sovalla som har önskat för att komma till dig och praktisera.
När var det här ungefär?
Årtal, det kan jag faktiskt inte, om man ska vara ärlig.
Var det på Chelinots tid?
Nej, efter det.
Okej, hon tävlade typ 58-59.
Ja, det var senare, ja. I alla fall så sa jag, jag vill inte ha några människor som kommer ner. Jag är för gammal för att ha folk här nu. Jaha, så då kom Olle Babelsson tillbaka till mig och sa att jag är ledsen. Ja, då vill jag inte ha någon stipendium. Då är jag kvar och jobbar hemma istället. Så. Då ringde han en gång till ner till Charlemagne och sa att han är så in i helvete envis att han vill inte åka någonstans. Då. Han skickade ner den och sa han. Jag var faktiskt, för att säga, både imponerad och otroligt hjärtligt välkommen. Som jag inte trodde jag skulle bli. Va? Så varje fredag, eller var lördag, så var det lite champagne. Och så var det danskt öl som han tyckte så mycket om. Och då var det där. Så satt han och pratade med. Han pratade engelska och tyska. Jag tar ju lite tyska, så vi blandade lite där. Men vi kom väldigt bra överens. Och jag berättade om min historia och han berättade lite grann om sin historia. Vilket var otroligt intressant att höra. Och så gick han med mig ut i stallet och skulle visa mig hur så här ska du göra och så här ska du inte göra. Och tvätta hästar ska man inte göra. Man skulle bara svampa av dem, för att då förstör du... Det förstör du glansen i pälsen och det är inte så bra för hästarnas hälsa. Jag vet inte, så sa han i alla fall. Och sen så åkte jag med runt hans första kust där. Som hette Hans Sasse. Åkte jag med runt och tittade när hon körde. Och det var också intressant att se hur han hade gjort i ordning hästarna för att de skulle starta. Och så har du några problem, sa han, vill att du kommer till mig. Så var det någon häst där som krånglade. Och då sa jag till honom att den här hästen krånglar, han är lite stel och besvärlig, så kan vi släppa in i hagen. Titta på mig och sa, Berntsson, avelshästar går i hagen och tävlingshästar kör man med. Tränar. Så han, jag vet ju att han på en del hästar, de körde dem ett par timmar långsamt med och skritta, och jag fick träcka dem så där, så var väldigt noga med att träcka. Täcka de med stora tecken och sen träcka de torra. Och det har jag faktiskt anammat när jag kom till Amerika. Där träckte vi alltid hästarna. Och tvättade väldigt sparsamt fast det var varmt.
Mycket tecken då?
Ja, det var mycket tecken och mycket gående för personalen. Men hästarna mådde bra.
Jag till exempel förknippar det också såklart då med Håkan Wallner. Varför kompletterade ni varandra så bra?
Han har ju talat om för alldeles nyss att han kunde inte ta hand om hästägarna på ett fantastiskt sätt. Det är nog den mest, vad ska jag säga, den mest affärsinniga människa jag har träffat överhuvudtaget. Vi hade i alla fall hästägare från längst upp i norr till längst ner i söder. Alla ville komma till och prata med Wallner. Och jag gjorde, som jag sa, inte någonting. Jag bara körde. Jag pratade nästan, morsade ju på dem och sådär. Men annars så... Alla telefonsamtal sköt i Wallner. Och det visste ju ägarna om, så de ringde till honom hela tiden.
Men hur såg er verksamhet ut då när ni startade tillsammans i Sverige?
Då hade vi på Solvalla först. Då fick man bara ha 25 hästar på Solvalla. Och då var vi på Ålsta, där Kurt Kyrk hade, som vi hyrde in oss på. Och hästantalet växte. Så vi var ute och tittade på olika ställen när vi skulle gå. Till slut så fick vi tag på Bonnier som äger Bislinge. Och frågade om de kunde tänka sig att hyra ut stallarna där. Det var ju inte stallar då, utan där byggde de ju stallar då, men det fanns ju, husen fanns ju. Mm. Och sen göra en bana åt oss på 1000 meter, och det gjorde de. Och där var vi rätt många år. Och då hade vi nästan 70-80 hästar på Bislinge och Svartinge, som det hette. Och där är golfbanan nu.
Spelar du golf?
Nej, men jag går med hundarna där varje dag.
Vilka minnen kommer tillbaka då när du går med hästarna där, eller med hundarna?
Ja, det kom alla de här minnena som jag haft med alla fina hästar vi hade där. Och ja, Persson bland annat stod ju där, tränades upp där. Så att det var jättebra att vara där, för det var, sa man till att det är lite dåligt med grus här nu, då gjorde ordning banan direkt. Så det var ett fantastiskt ställe att vara på.
Men pratar ju väldigt mycket om alla hästar ni hade och vad de betyder för aveln. Men vilka var det som arbetade hos er? Lärlingar, så att säga, som sedermera blev tränare?
Ja, det var, nu får jag inte glömma någon, det var så många som har jobbat hos oss. Tommy Arné, Sven Österblom, Kjell Brandt, Göran Andersson, Katten Jönsson, alltså, otroligt många.
Jag själv jobbade hos Tommy i många år, och han pratade ju gärna om er, om Wallner och Lindstedt. Och
pratar han bra om oss eller dåligt om
oss? Nej, han pratar bra. Han pratar väldigt bra. Och jag kommer så otroligt väl ihåg, jag tror att sommar 92 så var jag som hästskötare nere i Italien med en av hans hästar.
Ja.
Och så mötte vi Håkan Wallner. Och jag har aldrig sett Tommy Arnér bli som en liten skolpojke. Det var nästan så han tog av sig mössan och ställde sig med kepsen och bockade. Han blev verkligen som en liten skolpojke. Och då förstod jag liksom. Då på Solvalla så var det ju ni och så var det Sören Nordin. Hur var som var stora då på den tiden? Hur var förhållandet er emellan, konkurrensen och så här?
Ja, konkurrens, vi var ju konkurrenter, absolut. Men vi hade inga konstigheter, inte nej. Var en körde sina hästar och så där. Det är klart att ibland var det ju tuffa tag i loppen, det är klart att det var. Men inte att vi varit ovänner på något vis, inte.
Hur skulle du säga att era träningsfilosofi och så skilde sig? Om ni gjorde det?
Nej, det var väl ungefär. Vi körde inte lika hårt som Sören gjorde. Det gjorde vi. Han körde rätt så hårt, men det gjorde inte vi. Vi körde lite mera hit istället då. La på ett extra hit istället och körde lite långsammare. Att, ja.
Det var många som säger också att när ni kom så lyftes sporten lite. Sörens storhetstid kanske var lite
ja,
över då.
Han var lite äldre då också, ja. Men han är fortfarande mycket hästar.
Och sen så när ni flyttade till USA så kom Sören efter.
Ja, men det hade gått bra för oss ett tag då. Jaha. Och då tyckte väl han att de skulle också komma över ett tag och se hur det var.
Hur blev det? Blev det konkurrens om hästägare? Eller
nej,
hur?
Absolut inte. Nej, vi hade ju våra hästägare som vi hade. Nej, vi hade, jag tror inte vi hade någon samtid och sånt där som vi hade problem med. Aldrig någon gång, nej.
Det gick ju väldigt bra också för Sören direkt när han kom.
Ja. Han har ju varit duktig i sitt liv, så att det är klart att amerikanska tränare kanske inte är lika arbetsamma som de svenska. De har lite hjälptränare och behöver inte vara lika mycket i stallet och köra som vi svenska måste göra.
Äventyret då, eller det satsningen i USA för Wallner och Lindstedt, när började den?
Ja, jag ska säga egentligen den riktiga farten tog det när vi åkte över och köpte datan över.
Travbevakningen, mediebevakning var ju en annan på den tiden när du och Wallner var tränare i USA. Hur stora var ni där? Jag tror inte att många av oss inte riktigt har förstått det.
Ja, vad ska jag säga? Vi var väl nästan bland de största.
Hur mycket hästar hade ni ungefär och hur såg serien ut?
När vi hade som mest hade vi väl kanske 80-90 hästar. Och vi var ju, först var vi i Vernon Downs i många år. Och sen efter det så köpte, när vi hade köpt farmen på Hostan, så var vi där.
Och Florida på vintrarna, eller hur var det uppbyggt då?
Florida på vintrarna, ja. Oh, yeah. Det var ju Pompano, vet du. Mm. Och sen nu är det ju, har de flyttat utanför där. Vi tävlade aldrig på vintern då. Vi hade ju Grand Circuit hästar, så vi körde bara på när det började i maj. Så körde man hela. Då var ju cirkusen efter när Medelhavs var slut. Då var det ju Springfield, Ducoin och Lexington. Och emellan var det sen också var det då i Philadelphia, vad heter det nu?
Harris, Chester, nu va?
Nej, det är stängt nu, vet du, det är stängt nu.
Så vintern på Florida, det var bara att träna?
Det tränade vi bara, ja.
Det låter ganska behagligt med vintern i Florida.
Det var ju fantastiskt bra.
Vad gjorde ni? Men inte träna?
Ja, då badade man och ja, gick på olika ställen och tittade. Vad fint att bada ända ner då.
När ni flyttade över till USA, hur var det liksom att ta med hela familjen då? Eller hur,
nej, först så pendlade jag mest, men på vintern var de ju med. Men när säsongen började sen, då reste man ju nästan varje dag, så då var de hemma här. Då åkte jag hem någon gång då och då. Så det är klart, det var jobbigt att inte få vara hemma så mycket. Det var därför mer eller mindre som jag försökte att... Så ett tag pendlade jag mellan Solvalla eller Stockholm och hela tiden. Men det var lite för jobbigt, så jag tänkte att därför slog jag igen butiken här uppe.
Körde du åt andra i Amerika eller körde du bara
någon
själv?
Någon gång, annars körde jag bara själv på egna hästar. Ja, jag körde någon annan någon gång då och då.
När ni kom och etablerade i USA, vad gjorde ni annorlunda mot amerikanska tränare då?
Jobba mera kanske. Vi var i stället tidigt på morgonen och gick därifrån på kvällen sen. Nej, jag vet inte, men man tog lite lärdom också utav. Jag kan berätta för en gång när jag hade frågat Stanley om jag kunde få komma med Workaholic dit. Och då bodde jag där precis där också. Och då så tänkte jag, då låg jag där en vecka. Och tänkte jag, måste se hur han gör, det ska vi se. För att han var som jag tycker den största av allihopa. Och så jag gick ut där när klockan var 6:45 och så tittade jag på klockan och då höll personalen på att göra ordning i boxarna och satte upp hästarna i boxarna och rengjort och tog av bandagerna. Så när prick 7 då kom Stanley ut varenda morgon, prick 7. Och så tog han med sig sin hjälptränare och så gick han in i boxen till hästen, kände han på bena och så kände han på kroppen. Han skällde aldrig på personalen. Han skällde då om det var något som inte var bra på sin hjälptränare. Och sa, den här måste du ha kallbandage på här när du har kört långsamt och fort. Den här är lite för tjock, får ge han lite mera. Den här är för lite mindre mat och den här är för tunn. Så han kände på varenda häst varje dag klockan 7. Till klockan var ungefär, ja det tog det, han hade 30 hästar och han tog kanske en halvtimme, en timme. Sen gick de och satte sig med en kopp kaffe bredvid banan och så kom de ut hästarna och körde långsamt så att de tittade hur de såg ut när de kom ut, så han hade en otrolig koll på dem. Och sen började de köra fort när klockan var väl 9:30 någonting.
Hur många svenska tränare tror du går ut klockan 7 varje morgon och går igenom hästarna?
Ja, jag vet inte. Så att jag tyckte det och det hör jag anammat lite grann när jag sett det där, så där ska vi göra vattnet, så. Och ja, han var duktig. Och så när han tittade på dem, när han satt där och tittade på dem när han gick långsamt, när han kom ut, han såg direkt hur de var dåliga och så där, så att han hade otrolig koll på dem. Därför blir man bland de bästa.
Hur var det att byta körstil, så att säga? Jag menar, du...
Ja, det fick man ju...
Du var ju född i andra utvändigt,
ja,
brukar man säga,
fick
hemma.
Ja, men här fick man i alla fall... vi bråkade ju aldrig med dem, för det var inte lätt. Jag såg när de andra kurskarna kom in från Kanada och körde. De var aldrig nedsläppta, de var satt där ute. Chanslöst. Så jag bråkade aldrig med dem, jag lärde mig titta och se hur de gjorde. Till slut vart jag en av de här som man kommer utanpå så tar de upp och släpper de ner den. Så att jag har varit jävla kompis med hela gänget.
Saknar du Amerikatiden?
Inte nu, men när jag ett tag före med samma sluta gjorde jag det. Men nu har jag ju varit hemma så pass länge, så jag är borta bra men hemma bäst.
När skulle du säga att du mådde som bäst under din karriär? När trivdes du som bäst? När flöt du på? Vad var roligast?
Det är svårt att säga. Jag har haft en otrolig tur överhuvudtaget att få jobba hos fantastiska människor och haft bra hästägare och bra kompanjoner. Nej, jag kan inte säga någon speciell tid. Jag har haft tur hela mitt liv. Och att man får vara frisk, det är det som handlar om. Man orkar jobba.
2003 blev du invald i amerikansk travsport Hall of Fame som första europé.
Ja, det är rätt så faktiskt. För mig, det var jag ju stolt över då. Så att det var ju mycket bra. Men det största problemet var när jag skulle hålla tal. Min engelska är inte riktigt vad den borde vara för inför 200-300 personer.
Vad försökte du säga? Hur gick det?
Ja. Nej, men det gick bra i alla fall. Så att det var fantastiskt.
Jag tänkte, det måste kännas skönt att vara en som... Du har liksom Travet Hall of Fame där och sen här i Sverige.
Ja.
Och sen av dem också som har sin lilla trästaty på Vincennes.
Det har inte jag sett.
När man går in genom hästägarentrén och in mot kuskrummet så är det trästatyer med alla Prix d'Amérique vinnares kuskar.
Är det det? Det har inte jag sett. Det har inte, men jag har varit länge sedan jag var där nu.
Okej, då får du ta och titta.
Det var inte dåligt.
Nej, det är en av dem. När tvivlade du? Du måste ju ha tvivlat någon gång. Eller någon gång det här, någon riktig motgång.
Faktiskt inte. Jag har haft tur i hela mitt liv egentligen. Nej, jag kan inte säga att jag har haft någon riktig motgång någon gång. Ja, kanske att jag inte fick vinna Pinamir eller...
Hamletonian. Som kusk då? För du har vunnit som tränare?
Ja, men inte som kusk. Jag hade otur när jag körde Royal Prestige. Vann jag försöket och sen så var det Thoresen som körde i ledningen med, jag kommer inte ihåg vad hästen heter nu.
Han heter Nuclear Cosmos.
Just precis vad det var, Nuclear Cosmos. Du kan ju bättre än mig det här. I alla fall var i ledningen och han tog upp. Det gör alla amerikanska kuskar, att de bara eldar och kör va. Men han tog upp så här. Och sen kom jag aldrig ut för det var för sent och var slagen med huvud och hals. Vilket var lite obehagligt tycker jag. Om du sa någonting som var obehagligt, det tyckte jag var lite lyx. För han var överlägsen om man hade hållit sig på benen. Men så fick han vinna World Trotting Derby någon vecka efter, någon månad efteråt. Men det var inte samma sak som att vinna.
Nej, det är ju det.
Hamletonian.
Det året Ambro Gold vann Hamletonian. Varför valde du Super G?
Jo, för att jag hade den här... Ambro Gold fick vi träning när han var 2 år på hösten. Vi hade varit och tittat på honom, Håkan och jag hade varit och tittat på honom där massvis med gånger. På Armstrongs farm i Kanada. Och för Bert Blank ville ju ha en bra avelshingst, han körde ett par avelshingstar då. Och det var ju en fantastisk stam, han är efter Speedy Crown och Harbor Flight som vann allting. Vi tittade på honom säkert 50 gånger. Han hade så jäkla fula bakben och han stod nästan på koterna bak. Så jag sa till honom, vi kan fan inte köpa den här, det går inte. I alla fall så gick han pension och så gick han för 120. Och då köpte en kille som heter Mike Gagliardi som var tränare. Köpte hästen. Och honom kände vi lite grann, så det var en snäll kille. Och så hade han tränat hästen då ett par månader och han sa, jag får ingen ordning på den här. Kan ni som håller på med travare, kan ni ta den här hästen i träning? Och Wallner sa, det är klart vi tar honom. Vi tog honom i träning. Och första gången jag körde med honom så körde jag i Monticello, 8-nummersbana och vann skitlätt. Och då sa jag till Wallner, den här får vi spara nu, för det här är en riktig häst. Jag känner direkt att det var en fantastisk häst. Och då sparade vi honom till, ja, kör. Och varför jag inte körde han då, det var för att Supergrill hade vi köpt som åring.
Så det var en... Lojalitetsfråga?
Ja, det var ju jättefina hästar som hade. Det var ju Van Lennebäck, som äger Castleton Farm. Och han som var bas för en stor galoppfarm var med också. Så att det var ett helt gäng av gamla hästar som ägde den där. Nu kan vi ta kaffe.
Jo, kan vi göra. Kan vi.
Under kaffepausen bär det av ner i källaren för att ta en titt på några av alla de stjärnhästar som förknippas med Bernt Lindstedt och hans långa karriär. Redan i trappen ner hittar vi de första tavlorna och pokalerna avlöser varandra, liksom anekdoterna som bara bubblar ur Bernt. Och det kommer att visa sig att hela källaren är som ett helt eget travmuseum.
Det är Expressens championat Sovalla 73.
Att de inte kör den. Du vet vad folk det var då? Nu har de slutat att köra Expressens ligchampionat.
Ja, berätta lite. Vad var det för någonting?
Då alla champions för olika banor fick ju köra på Sovalla. Och du vet, då kom de. Det var 5, 6, 7000 här varenda tävlingsstaden de var. Nu kör de inte längre.
Så Expressen borde börja igen?
Ja, jag tycker de ska köra det. Expressens ligchampion. Är det, vad heter hon?
Maritas Victory.
Maritas Victory.
Sista Hamletornien.
Som jag kör, ja. Och här är Dart.
Ah.
Sydamerik.
Wow. Så det är som ett museum nästan bara här.
Och den här hästen var den första. Workout var den första British Crown.
Ja, just det.
Det var i Lexington. Och Jonsson hade kört den hästen den här tiden. Min kompanjon hade kört den där. Så kom ägaren och sa: "Vänt, nu kör vi om stora pengar. Kan du köra hästen?" Det var, jag sa, det är lite oförskämt att säga till Jonsson: "Nej, men jag pratar med honom." Låt han köra. Jonsson sa att han var med det. 57 en gick han då. Det var första British Crown som inte. Sen var den en helvetsavelsen i Frankrike.
Ja, kunde du tro det då?
Ja, jag trodde det. Bertman skulle köpa. Han ville köpa, men han hade bara en sten. Vet du. Det gick inte gått igenom premieringen. Du står på de här stora. Den här var ju liten och lätt, vet du.
En Speedy Crown,
ja, visst, och bra mamma, vet du.
Alltså,
ja. Och du vet att det här liten och lätt och jävligt som två. Det spelar ingen roll om det var 1000 meter span eller väl snabb som en vessla och liten. Och du, jag sa, jag sa till Jonsson: "Tänk den här hästen på de franska klumparna." Vad var han bra?
Verkligen.
Mm. Det hade han ju klart för sig, Dubois.
Förändrat. Ja. Mm. Och sen ägdes av franska staten.
Mm.
Hästskor. Och en lyfta.
Ja, absolut.
Står det på här också?
Nej, men här tror jag att han har på.
Ja, där.
Mycket hovsprickor, vet du. Där fick han ha,
ja,
sån här.
Ringsko och...
Ja, och sån här. Och sen hade han en sån här falsk tån så han fick inget grepp när han skulle sticka iväg. Jag kommer inte ihåg varför jag hade den där på. Det vet jag inte. Vilken hästa vet jag inte. Det där är hans baksko också, du ser det.
Är det Dart? Mm. Är den här lilla slicen för att man ska bredda steg eller få sätta in rakare? Eller den här bromsaren, den här tänkte jag.
Nej då, så är det på alla skor, vet du. Och här är, vad heter det, Mariana Bell.
Ah.
Det här är han, vad heter det, vet du vem det är? Daniel Söderberg, Stalsting.
Ja, jäklar!
Han var stalldräng hos mig, vet du. Och det är Bert, Peter Hall.
Var innan han blev veterinär också då?
Ja.
Wow.
Här är Waller, jag, Peter Hall och Jonsson.
Här har några år sedan.
Lans, 83.
83, du hade samma färg på håret då som nu.
Ja, nu är på.
Ja. Hur många Mariana Bell har du vunnit?
Jag har vunnit två.
Två.
Det här är en bra trippel, tycker jag.
Mm.
Här kör vi då först på lördagen med Agnes Light.
Ja, just det.
Och vinner. Sen hade på den tiden hade vi, vet du, vad heter det? Consolation.
Mm.
Då vinner Consolation med Sugar Boy Nova och sen finalen med Pershing.
Den 26-27 maj 1979.
Mm.
Angels Flight of Pershing, var de syskon?
Helt syskon.
Vad heter den tredje där? Finns det någon mer?
Messerschmitt, va?
Just det.
Ja.
Hur många pokaler har du räknat till i det här rummet? Det kan inte vara mer än...
Nej, det vet jag inte. Men här ska jag visa det här. Det här är bra, tycker jag. Här är bra. Här är Hamletornarna också. Det här gjorde Lundgren. Han ligger nere på hemmet.
Silversmeden?
Ja, ligger nere på hemmet här.
Han var ju också hästägare och väldigt...
Ja, visst. Han körde ju själv ett amatörlopp. Amrogol och Amrogol och Nanskatch. Och de här är bra, tycker jag. Det är guld. Jag trodde inte jag var guld. Det är faktiskt
är det riktigt?
Guld.
Oj, ja, jäklar.
Ja. 85 000 värde är de här för.
Oj.
Jag wow. Man låser in sen vet du, när jag åker ifrån.
Är det...
Det här är Prix d'Amérique.
Mm-hmm. Och vänta, då måste jag få ta...
Jag ska bara se om jag stod rätt.
Ja, du kan ju läsa på baksidan.
Nej, men det här kan det vara när han varit Europamästare. De har varit Europamästare. D'Artagnan har varit Europamästare och Pershing har varit mot Europamästare. Och här tror jag är Prix d'Amérique, bubblan.
Oj, den är tyngre nästan.
Nej, den är mindre.
Ja, men tyngre.
Ja, och kanske den är. Ja, kanske den är.
Prix d'Amérique väger mer än Grönsöppet.
Ja, det gör det faktiskt. Den är tyngre.
Nance Catch och Amber Gold.
Ja.
Vem var bäst utav dem?
Det är Huggis. Hade inte vi haft med Amber Gold? Då hade jag anmält henne i Hamiltonian. Hon vann jag också, vet du. Hon hade Hamiltonian, tror jag. Hon var lika bra som Arnold Gold.
Hon är mamma till Moneymaker.
Ja.
Hade den Moneymaker någonting att göra med din Moneymaker?
Nej, ingenting. Det var namnet.
Verkligen.
Ja, nu kikar vi. Ja, här för det här med jag vidare också. Vad tror du det här är då?
Oj.
Första miljonkronan.
Oj. Oj.
Den är kul att ha.
1967.
Mm. Står det?
Mm.
Ja. Det var det första stall som körde in 1 miljon kronor en säsong. Du kan tänka dig.
Ja. 67 alltså.
Ja. Det tycker jag är roligt.
Hur lär man sig köra? Hur lär man sig segerdefilera med alla de här pokalerna i handen och blommor och...
Nu går ni ner till då.
Är det inte slut?
Ja. Här är Express Ride. Den fick vi i träning. Vi ska berätta om den här, tycker du?
Ja, gör det.
Den här fick vi i träning. Han var som 2 år överlägsen alla andra. Som 2-åring. Då hade George Scholte häst i träning. Sen lämnade han, slutade Scholte. Och då var en annan kille tränare. Och han gick ingenting som 3-åring. Då ringer Fran Lennep som vi hade haft som kund förut. Som jag kanske då för och frågar. Kan ni ta emot Express Ride? Absolut, sa jag. Och jag tog den där. Och sen körde jag fort med han i Vernon. Skulle köra fort med veckan innan han skulle starta i ett stort lopp som gick på Sportsmans Park som hette, jag kommer inte vad det hette. Märkvärdigt lopp. American National heter det.
Just
det. National, ja. Och då tappade han en framskor när jag ska värma och köra fort med han. Då sa jag, ta en annan framskor också. Så körde jag med han, då körde jag 12 med han. 16 meter i Vernon. Det var en jävla tid det, vet du. Och så startade han där uppe. Och han vann. Då hade jag tagit av skorna på fram sig. Och då gick han ju. Han vann han skitlätt på 55 och någonting. 55 och någonting gick han. Då kom domarna ner. För det var någon som hade sett att han gick barfota. Då kom, jag har sett att hästen går barfota. Så. Ja, vad är det med det då? Så jag. Får man inte, var står det? Du får inte köra barfota. Så. Men var står det reglementet, sa jag. Då gick de därifrån va. Då så fram sa, din häst går 50, den travade. Och pacerna i häcken får du gå 54. Här är Moneymaker. När han vinner Harvey Stjärnsfärs. Här är Vita Broline. Pershing. Där är Larabello.
Ja.
Det är också en historia om den. Då var han avstängd, vet du, Allaire. Vilket du går in på.
Då pratar vi alltså om pappa Allaire, Pierre Desiree.
Prilips pappa som blev
exakt avstängd i Frankrike för lite uppgjorda lopp.
Exakt. Då ringer han till oss och frågar, grabbar, kan ni... Vi har ju träffat Allaire mycket. Vet du, jag var i bussen som fan var på restaurang som behövs han och kommer vinflaskor. Så vi känner lite grann. Och sen i alla fall så var han avstängd. Och då ringer han och frågar, kan ni ta emot Arabello? För jag vill inte se han här springa här. Då tog vi emot Arabello. Och så gjorde den första eller andra starten han gjorde, gick han en världsrekord för äldre hästar på Medelans. 53 någonting.
Hur många starter gjorde han i Amerika?
Ja, det är svårt att säga. Jag kan inte säga många. Men han, jag är ledsen på honom. Det är dålig avsikt, men det var jävla fin. Så han vann i Europa, vann jag ju Fräckiga med honom, vet du. Nere i Napoli.
Ja, det blev väl skuttburkar efter honom, starkare.
Ja, men det var en jävla fin häst själv.
Det sades att pappa Allaire varenda tävlingsdag på Vincennes hästar startade. Sen då när han var avstängd så stod han på motorhuven utanför stängslet.
Det vet jag, det såg jag att han gjorde.
Ja, med en kikare. Mm, och att elegant i en skarv och glasögon.
Ja, det kommer jag ihåg.
Sofia Lorens man ungefär.
Hej, min Maggie. Hon vann som 3-åring i British Crown och så vann hon som äldre häst i British Crown. Min Maggie.
Är det du eller Valle?
Jag. i Napoli.
Då inte, då hade du en annan färg på håret.
Här är Vibrante. Det ser du. Örona och näsan och alltihopa det här. Vita fötterna.
Mycket tjusig häst.
Mycket fin häst. Där är Nanskatch. Var en otroligt bra häst. Jag glömmer aldrig när jag körde med henne som tvååring i Springfield. Jag låg 10 meter bakom den som leddes och kördes in i helvete. Och jag låg bakom där. Jag tänkte, är du kall nu? Så jag petade på honom och piskade. Gick hon upp direkt i rygg på den där. Så kom vi in på upplopp och så tog jag bara ut den. Så visste jag, 56 brax ink. Och då sa Wallen, du är inte riktigt klok som inte kör lite fortare. Så du världsrekord. Ja, den slår ju världsrekord hur lätt som helst. Fantastiskt fin häst. Och här är Royal Prestige som han berättade för att han missade Hamletonian med. Här fick jag
vinna. Tore som packade fältet.
Just precis. Och här fick jag då vinna World Trotting Derby istället.
När man sitter bakom en sån häst som Kit Lobel eller Nanskatch de här riktigt fina hästarna. Hur känns det?
Fantastiskt. Men man vet att de har alltid en speed i slut. Fantastiska känslor.
Är det som att köra en riktigt bra bil? Eller?
Ja, liksom, du kan inte jämföra med någonting egentligen.
Blir man extra stolt när man liksom har tränat fram hästarna själv också?
Ja, det är klart. Det är jätteroligt va, för att få göra det. Och här är Kalle. Kalle har ju vunnit lopp på Solvalla också.
Julianos girl. Carl Lindstedt, Solvalla.
Jaha. Varför jag visar de här nu? Det bara visar det här.
Så nu måste jag bara säga här att väggarna räcker inte till. Nu är vi inne i bastun och duschen här.
Här vet du, förstår du. Titta på folk här. Jäklar. Här är Charlotten Lund. Här vinner Pershing vad heter det?
Copenhagen Cup.
Johan som är med, vad heter han?
Dukeranej.
Ja, precis vad det är. Och här vinner Pershing andra året. Titta här då. Här är San Siro.
Jäklar.
Ja.
Alltså, ja.
Här åkte Oresen med, vad heter hon?
Grande Frances.
Här på sig. Här är han 4 år och slår av allihopa här gamla.
Alltså det är en vacker bild. Man ser San Siro ligger vit. Det ser nästan ut som snö. Ja. Så ser man ett
ja, det var ljus hand över till det där. Och sen det här.
Så ser man ett gäng hästar i full fart över mål. Det är ganska tätt. Ja. Och så bakom så reser sig det bara en vägg. Det ser nästan ut som målade människor. Det finns inte en kvadratcentimeter där det inte är en människa. Och då talar vi en läktare som är dubbelt så stor som e-läktaren.
Ja, det är den.
Alltså vad roligt
du
att se.
Ja, du ser så här. Det är därför jag sparar den här bilden. Det är kul att se.
Vilket minne.
Ja, det är det faktiskt. Och här kommer jag ihåg, förstår du. Sen, det här var 4 år sedan. Nästa, han var året efter också. Då var det dimmigt va? Så sa jag till Vanni, nu måste de i alla fall ställa in. De ställer inte in, sa han. Då körde vi. Då var Gauchong hade, vad heter den bra hästen hade?
Oj, nu pratar vi Gauchong som har vunnit Prix d'Amérique.
Ja, men han hade en liten häst som var med i elitloppet.
Dimitria?
Nej,
det var...
Det var inte.
Hadold Vivier
hade han och var i ledningen. Och jag körde iväg och kom utanpå han så här. Och så var det så dimmigt sin hävre. Och just när han gör så här för sina glasögon så smäller jag till min, vet du, så han blåser förbi till ledningen. Så efter ett tag tittade han ut, då var han utanför mig. Och så vann jag.
Hur mycket tjuvtänkt han för dig.
Ja.
Nej, verkligen är det som att gå igenom ett museum här.
Ja, det vet jag inte, men det är kul att se dem här, tycker jag. Vi har dem här.
Verkligen.
Hall of Fame-ringen.
Ah, okej. Okay. I Garsen i USA. Mm. Det är nästan som en sån här Super Bowl-ring då man får.
Ja, det är det, vet du. Vi se. Jag ser om jag säger rätt nu då. Och den där.
Det
här är också någon sån här från, det här tror jag är från Sverige.
Okej.
Jag har någon sån här hedersring.
Och här är också, är det en hästskolång? Hedersman för svensk transport.
Ja, nu kan det vara det antagligen. Ja. Men nu ser vi vilka priser de kommer i Italien för. Titta, Coppa de Lassi. Va? Vi kan gå ut och släppa på en sån där.
1978 är den tung. Eller är den...
Nej, jag vet inte. Jag får känna på den.
Ja, Ja, absolut. Tycker ändå liksom att det måste vara en konst att lära sig köra med segerdefilera med pisk, pokal och blommor.
Ja, men där fick man efteråt, vet du, sån där stor jävel.
Vad är det bästa du kan säga om Dartanoer?
Han hade allting. Speed, styrka. Fantastisk fin häst att köra. Jag har ett huvud på han där. Jag får titta på han sen.
Vad?
Han var hela hästen. Fantastiskt fin.
Jag har förstått att han har ju betytt otroligt mycket för dig. Ja. Och det är väl inte så konstigt att han har vunnit både Prix d'Amérique och Elitloppet.
Det är inte så många som har gjort det.
Nej, då går det hända.
En amerikan som vinner Prix d'Amérique 2700 meter. Och så vinner Elitloppet 600 meter. Det är vast.
Ja, verkligen. Det måste man säga. Bra tränarprestation också.
Ja, men jag var inte bara jag som tränade. Vi hade ju hästen i Italien ett tag när han stod uppstallad i Milano.
Cassoli.
I Cassoli, ja. Och jag var ju nere där rätt ofta och körde fort med honom och sådär. Sen så till slut, så nu Uffe Moberg sa, kan vi inte prova i Prix d'Amérique? Och då sa jag, men vi kan inte bara köra utan vidare till Prix d'Amérique. Vi måste ju prova i Paris på Vincennes då. Någon gång innan. Så vi anmälde i ett vanligt lopp där. Vi åkte in och körde.
Hur långt innan var det här?
Det var väl ett halvår innan ungefär.
Okej, och då hade ni redan Prix d'Amérique i tankarna?
Ja. Och då så körde jag med där och då körde jag som de gör i Frankrike. Lugnt och fint bak i där för att kolla bara hur man grejar banan perfekt nedför spärken. Och sen första svängen var ju, nu är det en fin, va? Förr var det en hålnålssväng. Och så var det 18 meters skillnad från nederbacken till högsta punkten på baksidan. Nu är det mycket mindre. Men han grejade också, så jag sa till honom, han grejade banan skitbra. Och sen när vi skulle då planera för starten, då bestämde vi för att köra med i Prix d'Amérique. Då sa jag till honom, nu måste vi försöka få Cassoli att få hästen ut på landet så han får gå i en liten hage. Och att han kan inte bara stå här på San Siro, utan vi måste få ut honom i en hage och träna lite annorlunda. Och då pratade vi med honom och då fick vi åka ut till deras gård Anzola som låg utanför Milano där. Och där tränade vi honom. Han tränade då, när jag var där tränade han honom precis som han sa till att han skulle träna 3000 meter och sådär. Och så åkte jag ner och tittade på honom. Och så skulle jag köra fort med en dag jag kom ner där. Och då sa Cassoli, jag bytte om och tog på mig kläderna. Vad ska du göra, sa han. Jag ska provköra Dartanoer. Ska jag träna lite? Hörru du, sa han, ta dig kläderna. Jag tränar och du kör. Och då tog jag av mig kläderna och så körde han. Så var det i alla fall.
Vad kommer du ihåg från själva Prix d'Amérique-dagen? Då loppet?
Ja, det var... Vi åkte ner dagen innan, tror jag det var. Det var någon dag innan, Uffe Moberg och jag. Och så fick vi vara med, för jag sa, nu ska vi vara med på dragningen så vi inte fuskar med dragningen. Absolut, så åkte vi dit när de drog och han fick dra lotten. Och så fick han nummer 14. Så du kan inte vara klok, så hur fan kan du dra nummer 14? Det var ju ledsna som bara den, va?
Ja, det var autostart på den tiden.
Autostart var på den tiden, ja. Mm. Och men det var inte mycket att göra, det var bara att köra. Så vi får prova att köra, får vi se hur det går. Och det var en fantastisk, jag glömmer aldrig dagen, Prix d'Amérique-dagen, det var en sån fantastisk vinterdag i Paris. 10 grader varmt, inte moln på himlen, så det är en riktigt fin dag. När jag gick över platserna där och hade väskan, man bytte om på ett annat ställe nu än vad man gjorde då. Då än man gör nu. Och gick och tog den och värmde en fantastiskt fin i värmningen. Otroligt bra och titta på publiken och svansen i vädret. Han kändes bra. Och så körde vi iväg. Han tog ett par galoppsteg direkt från start. Men det vet jag, brukar han aldrig göra. Varför han gjorde vet jag inte. Så ställde han sig direkt igen. Och sen låg jag invändigt hela vägen och följde hästar hela vägen invändigt. Jag vet att Leon ledde Olle Elfstrand. Han brukar alltid köra ledning så han eldar på. Som bara fan är det? Och så kom de utanför hästar också. Och det var otroligt bra tryck i loppet hela vägen. Och jag låg inne i Visay hela tiden. Och ja, sen fick jag smyga ut i sista svängen och kom i rygg på, jag kommer inte ihåg vem jag kom i rygg på, Tony M tror jag det var.
Han var väl tvåa då?
Han var tvåa, ja. Tony M, så gick jag förbi, han bara 150 meter kvar till mål. Och då hörde jag, var ett otroligt tjut på läktaren, för de hade många svenskar och ner och lirade på den här. Han gav ju 30-40 gånger någonting, tror jag. Och den första som gratulerade mig efteråt var Frömming. Annars var det dödstyst bland alla fransmännen. Och sen efteråt så har de ju, så när man går upp och ska dricka champagne och så skålar de och så får man en pris. Och det var för Moberg och jag och två till.
Vad dåliga förlorare.
Ja, de tyckte att ja, det var ju deras, det är deras lopp, ja. Egentligen. Så det är klart att så kommer en amerikan hit som är van att gå 600 meter och vinner Prix d'Amérique.
Det måste ha känts skönt.
Ja, det var skönt faktiskt. Det var jättefint. Och mycket pengar var det i loppet där.
Du var ju också elitloppet med Darton Over.
Ja.
Berätta om det loppet.
Ja, det loppet var väl, ja, jag kommer inte riktigt ihåg vad det var. Det var i alla fall en omstart, vet jag, för bilen gick för fort och jag var med direkt fram i bilen. Jag var i ledningen direkt. Då blåste de omstart för de andra. Jag vet inte om de andra inte var med. Va? De körde bilen. Och så körde vi, gick vi iväg i han vann ju försöket, ja, det gjorde han, va? Han, ja, det gjorde han, vann försöket. Och i finalen gick jag spår 1 och kunde inte hålla ledningen. Det var, då tog... jag kommer inte ihåg sen tog ledningen. Det var Lyon, tror jag, igen som tog ledningen.
Ja, det var det.
Jag tror det var det.
Ja, han gick i ledningen då.
Ja. Och jag satt bakom honom, har jag för mig. Och sen så sista svängen så knuffade jag ut min toy lite grann. Inte nog mycket, men lite grann. Hade det varit idag kanske jag hade blivit diskad. Men jag fick behålla segnen.
Så det var du som knuffade på min torg?
Han kunde inte vara med riktigt.
Okej, okay, för att efteråt brukar man ju säga att Elfström förlorade bara för att han körde undan.
Ja, men då var det den här lilla luckan som blev. Ja. Och så då blev man nervös när man börjar närma sig mål när man inte kommer ut. Ja. Så jag knuffade kanske lite grann på honom.
Så det såg ut som att... Som att han körde undan mer än vad han gjorde.
Precis.
Så att göra en älvstrandare där, det är lite,
lite
oförskyllt. Du har lurat på honom den titeln.
Jag knuffade lite grann på honom. Det var inte mycket, men jag, så mycket så att jag kom ut och så vann jag ju lätt då, va? Han spurtade ner dem.
Vilka andra hästar skulle du säga har betytt mycket för din rörelse? Om vi lite senare.
Pershing förstås har ju betytt mycket.
Vad var det han gjorde som gjorde att han betydde mycket? Jag vet ju att han var en elitlopp och så, men hade det varit någonting...
Ja, massa storlopp ute i Europa var det. Så att han betydde mycket. Och en fin häst, han var bra.
Var de svenska då, som du hade?
Vibrante, det var 17 raka tror jag han vann.
Det läppan över.
Mm.
Snygg häst.
Mycket fin häst. När jag köpte Vibrante... så hade Bengt Molin hästen i träning. Jag har gått och tittat på den där länge. Och så kom det en hästägare in, Tore F. Pettersson, det vet vem det var, en stor spelare på Sovalla. Kom in och hade en häst som inte var någonting, inget speciell. Och då sa han, Bernt, kan du inte skaffa mig en häst? Ja, Tore, så jag har ju en som är jättefin, men jag tror inte du kan köpa, men du får gå här för att handla själv med den. Då gick han ner till Bengt Molin och bytte med den han hade och sen köpte han Vibrante. Och första gången jag startade med honom så hoppade han. Och då var det inte Granta när han kom in.
Hur mycket har han spelat?
Lugn, ja, lugn tog jag. Vi tar revansch nu. Ja, jag hoppas att verkligen att det gör så. Så vann han 17 raka. Och sen sa han, kom han in till mig en dag så här och sa så här att du, jag skulle gärna vilja ha en häst till för jag vill vinna en dubbel på Sovalla en dag. Men du har ju bara en häst, sa jag. Hur ska du kunna göra det? Du får köpa en av mig, sa han. Förstår du, sa han. Skojar du nu eller är det allvar? Det är allvar, sa han. Köp en häst av mig till. Då ringde jag Kalle Pettersson på Jägersro och frågade, har han någon bra häst? Och där har jag sett en som heter Kadett Håleryd, hette han då. Han döpte om han till Toro sen. Köpte jag den och stod hemma. Och så sa jag till Wallner att nu får vi lov att anmäla med två i samma dag. Den här Toro och Vibrante. Då hittade Wallner ett lopp som det var 2600 meter eller 2700 meter. Och sen innan ett vanligt lopp och den andra. Och sen så... så sa jag till vagnen när den tävlingsdagen kom, så vann jag då med den första Torvagnen jag hade lett med, för att han hade ett enkelt lopp, han vann skitlätt. Och sen så kom vi brant till loppet, och då så sa jag till Wallner, om vi brant till vinner idag nu, så får vi 100 000 tror. Det här är många år sedan, det var mycket pengar som bara den. Och starten gick, och vi brant, han blåste iväg från bakspår till ledningen, och så vann han. Han vann med någon längd, han brukar bara vinna med den här biten annars, men nu vann han med en längd. Ja, och sen så satt du på kontoret och väntade. Nu går jag härifrån, så vann han, ljuger om det där jävla 100 000, det kan du glömma bort. Jaha, väntade jag, så knackade på dörren och så kom han in. Och sen så började han ta upp pengarna, kom han till 96, 97, 98 och så stoppade han ner plånboken. Tores, ja, det var inte 98, det var 100. Och din snåla jävel, sa han då. Så att vad jag vill säga med det också, det är att man har fått order och fått betalt för om man vinner. Men att ingen som har kommit sagt, håll igen din häst. Aldrig någon gång. Jag har bara kört så pass många lopp i alla fall. Aldrig någon gång.
Det måste ju kännas skönt.
Det är fantastiskt bra. Att man kan sova med gott samvete.
Vilka är de bästa hästar som du har sett? Det behöver inte vara någon av dina egna nu, men liksom, du har ju ändå under din långa karriär, du började ju samtidigt som Birgit Nilsson för tusen, började sjunga opera. Ja. Du måste ju ha sett en del hästar av världens bästa.
Rocky Pin var en fantastisk häst.
Fransyskan som tävlade i slutet på 60-talet.
Ja, hon gick också på 800-metersbana, vann på Roosevelt eller Jonkers, jag tror det var Roosevelt hon vann på, och så vann hon Prix d'Amérique. Så det får jag nog säga är nog den vassaste jag har sett någon gång.
Vad var det som gjorde henne?
Ja, jag vet inte, hon kunde allting. Och springer och sen körde hon, gubben körde själv eller Gorsong körde, så hon vann i alla fall. Hon var en fantastisk häst.
Bra i aven också.
Ja, klart hon är bra. Otroligt bra. Vilken häst. Jag menar, vinna på en 800-metersbana, vet du. Och sen vinner en Prix d'Amérique ett par gånger, tror jag. Jag tror hon vann ett par gånger Prix d'Amérique.
Vann tre?
Ja, du ser. Så den får jag nog säga, det är nog den vassaste jag har sett.
Hur, ännu en fransk häst? Man är lite förvånad. Jag tänkte att du skulle se en amerikanare.
Jag har faktiskt sett många bra amerikaner också. Never Bride, till exempelvis, var en kanonhäst.
Du har aldrig varit sugen på att prova i Frankrike. Du var ju ganska tidig med att vinna Prix d'Amérique.
Ja, när jag var hos Charlie Mills ett par tre månaderna, så sa jag då, för att då var jag med min första hustru, så hade jag, var hon med barn, med Helene i magen. Och då sa jag till, han sa att nu ska jag åka hem, jag måste åka hem för att jag har min hustru gravid, jag måste åka hem. Nu tittar mig, är du inte riktigt klok, så nu ska du ju få börja köra åt mig här i vinter. Och då sa jag, jag är mycket stolt över det erbjudande jag får, men jag kan tyvärr inte, jag måste åka hem. Och det året hade han Kurt Hörman som körde, och han vann ohyggligt många lopp det året på vintern. Så att, men jag gjorde ingen fel i alla fall, jag var tvungen att åka hem här, och sen kan jag säga att jag inte har haft det bättre än jag åkte. Jag åkte till Amerika och hade fina framgångar där, alla fina hästar jag haft. Så att, mm. Jag gjorde rätt ändå. Vem är det mer då? Ja, Wallner förstås. Wallner förstås.
Vad är de? Är de Yorkshire Terrier?
Ja.
De är vakthundar.
Det är du.
Sigge och Berra.
Berra, ja.
Vi hade två stallkatter hos Anja. De heter Wallner och Lindstedt.
Yes.
Det var två svarta. Den ena var tjockare än den andra.
Det var ju perfekt. Du kan inte hålla på och krångla så där mycket nu.
Ta en kaffe.
Nu gör vi det. Mamma, sätter du på lite kaffe, Bussi?
Du har lyssnat till podcasten Hall of Fame Bernt Lindstedt, producerad av Wasp Communication för Nordiska Travmuseet i Årjäng.